Johanna heter jag, som sagt, har varit med här för 2 år sedan så började jag, eller 3 år sedan. Det är länge sedan, känns så. Då började jag här och hade min ALT-praktik här. Nu pluggar jag inte längre, utan nu jobbar jag som sagt på SAU. Och förra veckan var jag här och då var mina föräldrar här. Och då var det flera som inte kände igen mig, för jag hade uppsatt hår. Så om man är förvirrad idag och undrar vem jag är, så hade jag uppsatt hår förra veckan och idag har jag utsatt hår. Så har vi rätt ut det. Det känns jätteroligt att få möjligheten att vara här och få predika. Och temat är ju trons kraft. Och vi kommer vara i Johannes evangeliet. Och det är en text som jag tänker är en liksom så här klassisk söndagsskoletext. Jag har ganska fragmentariska minnen av söndagsskolan, men jag tänker mig att den liksom hade passat där. Och det är en berättelse från Johannes evangeliet där Jesus botar en blindfödd man. Och vill man slå upp den så kan man slå upp till Johannes evangeliet kapitel 9. Och vi kommer typ vara i hela, jag kommer inte läsa hela, utan jag tänkte att jag skulle berätta vad som hände för er i den här texten. Och sen ska vi läsa i slutet. Och då är det så att Jesus och hans lärjungar, de har varit på tempelområdet och Jesus har skapat lite uppståndelse som han brukar göra. Så de är på väg därifrån och när de kommer ut från tempelområdet så ser de en man som sitter där och han är blindfödd. Alltså han har varit född sedan han, nej han har varit blind sedan han föddes. Då frågar Jesu lärjungar honom, vem är det som har syndat? Är det mannen själv eller hans föräldrar som har syndat eftersom att han är född blind? Och då var det så att vi kanske tycker att det här är en lite konstig fråga. Vad har liksom hans blindhet med synd att göra? Men förr i tiden så var det väldigt tätt sammankopplat det här. Att om man hade syndat så kunde man också drabbas liksom av lidande och sjukdom. Så sjukdom och lidande och synd hängde liksom tätt samman. Och Jesus han säger att det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan han är blind för att Guds verk ska få uppenbaras på honom idag. Och sen så spottar Jesus på marken och så tar han och så gör han en liten deg av det här och så stryker han det på mannens ögon. Och jag tänker att det kanske är tur att han är blind, för annars kanske han hade protesterat. Och man kan undra så här, varför gör han det här? För vi läser ju också i andra berättelser om när Jesus hela människor som är blinda. Då bara rör han vid dem så blir de, liksom får de synen tillbaka. Men då tror man att det finns en koppling mellan det här och när Gud skapar människan. När Gud skapar människan så skapar han någonting nytt ifrån jorden. Han tar jorden och formar människan och blåser sin livsande in i den. På samma sätt tänker man att Jesus tar den här jorden och stryker den på mannens ögon för att han gör någonting nytt. Han fortsätter Guds skapelseverk. Han skapar nya ögon till den här mannen. Och så säger Jesus, nu vill jag att du går och tvättar dina ögon i Siloam-dammen. Och det betyder utsänd. Och jag tänker att vi ska komma tillbaka till det lite på slutet. Men kom ihåg det. Siloam som betyder utsänd. Och sen så går han och tvättar sig. Och så kan han se. Och då går han hem. Så han går inte tillbaka till platsen där han brukade sitta och tigga, utan han går hem. Och där möter han sina grannar och lite annat folk som känner igen honom och säger, men det där är ju han som brukar sitta och tigga utanför templet. Och så är det någon som säger, nej det är nog inte han. Han är bara väldigt lik honom. För de tänker, han har ju varit blind hela sitt liv. Det kan ju inte vara han. Man hade aldrig hört om att någon hade fått synen åter. Och de börjar fråga honom vad det är som har hänt och han berättar om det här som Jesus har gjort, att han har öppnat hans ögon. Och de undrar, vart är Jesus? Mannen har ju ingen aning, han vet ju inte hur Jesus ser ut. Och då så tänker de, okej, men vi tar med honom till fariseerna, alltså den religiösa eliten. Så de tar tillbaka honom till tempelplatsen, tar in honom till fariseerna och så får han berätta igen då vad som har hänt. Och det blir upprört, för det var sabbat. Och på sabbaten skulle man vara ledig, då skulle man inte arbeta. Och fariserna tycker att det måste vara en syndare som helar på en sabbat. Jesus han såg nog inte helande som jobb, för han helar flera gånger på sabbaten. Eller så tyckte han bara om att uppröra fariserna, det vet man aldrig. Men några tänker också att det här är ett så mäktigt verk. Det kan inte vara en syndare som har utfört det här verket. Liksom. Så man har liksom olika syn på det som har hänt. Men de flesta är upprörda. Liksom. Och så frågar de den här mannen igen då, vem han tror att Jesus är. Och då säger han att han tror att Jesus är en profet. Och mannen, han hade ju sedan innan liksom ingen kännedom om vem Jesus var. Och han drar nog parallellen till att han har hört tidigare liksom om profeter i sitt folks historia som har gått Guds ärende, som har gjort stora saker. Och han gör kopplingen att så här, den här mannen som har gjort det här, han måste ju vara från Gud. Och den närmaste han kom på då var ju profet. Och då blir de upprörda igen och så håller de på och de bråkar lite. Och de tror till exempel inte att han har varit blind från födseln, så de skickar efter hans föräldrar. Och så säger de, är det här eran son och har han verkligen varit blind från födseln? Berätta nu hur han ser. Och de blir ju lite oroliga. För de kände också att om vi berättar vad som har hänt, då kanske vi blir uteslutna ur gemenskapen i synagogan. Och det var ju en stor del av livet, att få vara del i synagoggemenskapen. Så de säger att nej, men han är gammal nog, han kan svara för sig själv. Och så säger de att ni får gå och fråga honom igen. Och så gör de det fastän han redan har varit där. Och jag tänker att nu ska vi läsa i Bibeln vad som hände sen. Och jag kommer läsa från vers 24 och framåt. Och där står det så här. För andra gången kallade de till sig mannen som hade varit blind och sa till honom, ge Gud äran. Vi vet att den mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare, det vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan berättat det för er, men ni lyssnar inte. Varför vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa, det är du som är hans lärjunge. Vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen är, det vet vi inte. Han svarade, ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja, lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som är född blind. Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. De svarade, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. När han fann honom sa han, tror du på människosonen? Han svarade, vem är han, herre? Säg det så att jag kan tro. Jesus sa, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa mannen, jag tror, herre. Och han tillbad honom. Fariserna är ju ganska ihärdiga och den här mannen verkar ju tröttna lite. Och han är nästan lite ironisk när han frågar om han ska berätta igen för att så här, vill ni också bli hans lärjungar? Han fattar ju att de kommer säga nej. Men han liksom, ja, han tröttnar väl på att de tjatar hela tiden. Och så säger han att han inte vet så mycket om vem den här Jesus är, men han vet en sak. Och det är att han var blind, han mötte Jesus och nu kan han se igen. Han vet inte allt om Jesus, men han vet att det här korta mötet som de hade, det förvandlade och förändrade hela hans liv. Och så fortsätter han att berätta och på ett sätt liksom undervisa fariseerna om den här mannen som han har mött. Som, liksom att det finns ingen syndare som Gud lyssnar till, utan Gud lyssnar till den som tillber honom och gör den viljan liksom, som han ber om. Och att aldrig någonsin har man hört om någon som har öppnat en blindmans ögon. För i hela liksom gamla testamentet så finns det inte ett enda under som är av den här sorten. Det är någonting helt nytt som händer. Men Jesus, han gör ju det här flera gånger. Och så säger han också att om den här mannen, om Jesus inte var från Gud, då hade han inte kunnat göra någonting. Och då kastar fariseerna ut honom. De tröttnar på honom också. Så Jesus får höra att de har kastat ut den här mannen och då söker han upp honom. Så frågar han om han tror på människosonen och så säger han att men berätta för mig vem det är så att jag kan få tro på honom. Och Jesus säger att det är jag. Och då utbrister mannen att han tror. Och jag hade velat prata om tro och trons kraft utifrån den här texten. Och jag vill prata utifrån vad tro är och vad tro gör, för att jag tycker mig se båda dem i den här berättelsen. Och först vill jag berätta för er vad tro är. Det kan vara bra att veta. Så tro liksom i någon slags grundläggande mening. Förra veckan så var jag och min kollega Axel på Intersport och skulle köpa lite arbetskläder. Det känns rimligt att scoutkonsulenten ska ha arbetskläder från en sportbutik. Ungdomskonsulenten fick följa med ändå. Och det var ju fint. Och där började vi prata lite med de här som jobbade där. Det var högt och lågt och det var ganska snubbigt, om jag ska liksom beskriva stämningen. Det var en snubbig stämning. Vi pratade lite med dem och samtalet kom in på tro. Det var en som ville veta vad det hette när, alltså att det finns en allsmäktig och allgod Gud och lidande i världen. Är det någon som vet vad det problemet heter? Ja, precis. Teodicéproblemet. Han sa något helt annat, så jag fick rätta honom några gånger. Han ville veta det för att han tänkte att det är säkert en fråga som kan komma på quiz. Så han ville vinna quiz. Så därför ville han veta det. Och sen så sa han att han berättade att han själv liksom inte hade en tro, men att han önskade att hans dotter skulle få en tro. Och det tyckte jag var fint, att han önskade det. Men sen så sa han att han tänkte att tron är en gåva, att vissa får den och andra inte. Och jag hade ingen diskussion med honom om predestinationslära där och då, och jag tänker inte ha det nu heller. Men jag har funderat på den där grejen ändå. Och först så tänkte jag att det finns ju någonting i Bibeln som heter trons gåva. Man kan ju få trons gåva. Men sen tänkte jag att det är nog inte heller samma sak riktigt som att få tron som en gåva. Utan att trons gåva, det är någonting vi får av anden när vi har tagit emot Jesus i våra liv. Det är en liksom andlig gåva. Det är ju ingenting som säger att vi tror eller inte tror. Så på så sätt är det helt olika saker. Och jag tänker att tron är ju någonting helt annat än det. Att det kan inte vara någon tillfällighet att säga, åh, hej hoppsan, jag fick den. Trevligt för mig, du fick den inte. Jag tror att det är, om man tittar på själva ordet för tro som används i Bibelns text, det grekiska ordet pistis, så är det ett ord som egentligen betyder stark övertygelse. Det kan också betyda bevis och tilltro. Tro är ju någonting som är mycket mer och mycket djupare förankrat än bara någon tillfällighet att man råkade få det. Och jag tänker att det är det som vi hittar hos den här blindfödde mannen. När de frågar honom vem Jesus är så har ju han fått bevis på att Jesus är ju ingen vanlig. Liksom. Det är ingen vanlig människa som kan gå runt och öppna människors ögon. Vanliga människor har inte den kraften. Och när de påstår att Jesus skulle vara en syndare så säger han att det vet jag ingenting om. Men jag vet att jag var blind och nu kan jag se. Och tro, säger Hebreerbrevets författare, det är en övertygelse om det vi hoppas på. En visshet om ting som vi inte ser. Tro är inte att veta allt, men tro är heller inte att vara osäker. Tro är ju att veta en sak, det är att vara blind och gå från att vara blind till att få syn på Jesus och den Jesus är. Tro är inte heller en god känsla, bara. Det är en övertygelse. Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att tro är ju i våran värld så här, ja men jag tror det. Det är ju något som man inte är säker på. Men tro i religiös mening, det är ju en övertygelse om att någonting som är sant liksom. Och sanningen om Jesus som vi tror på, den är ju inte bara sann när vi tycker att det känns bra. Den är också sann när känslan är off. Den är också sann när allting känns bra. Det är också liksom en övertygelse när den utmanar oss. Och det kan ju vara en visshet om sånt vi inte ser när vi inte förstår världen runt omkring oss heller. Och ibland känns ju det där som en klentröst. Och ibland så känns det någonting väldigt stabilt att bara få falla tillbaka på och vila i. Och jag hoppas att det oftast kan få kännas som det senare. Någonting stabilt, någonting att stå på. Och tro är också ett erbjudande. För när den här mannen blir utkastad av fariserna så söker Jesus upp honom och frågar om han tror. Jesus, han följer ju inte efter den här mannen och ser till så att han verkligen tvättar sina ögon i dammen och att han kommer till tro på honom, utan han låter ju honom gå. Och så fortsätter han med sin egen grej liksom. Men Jesus, han erbjuder den här mannen att tro. Och utan att veta helt och fullt ut vem Jesus är. Han vet ju inte allt om Jesus. Så väljer han att tro. Han väljer att lita på. Och han väljer att ta det som han har fått se till ett bevis för att det här måste vara någonting som är värt att tro på. Och jag tänker att tro är ju ett erbjudande till alla från Jesus själv. Det är inte bara till några få, utan det är till var och en. Och valet är ju ditt, att ta emot det eller att förkasta det. Tro är alltså ett val och ett beslut. Och så var det här med vad tro gör i våra liv. För mannen så blir det här tydligt. Han går från att ha levt i ett fysiskt mörker till att faktiskt se igen. Han får ta emot ljuset i sitt liv. Helt plötsligt så kunde han, precis som sina andra grannar och jämnåriga, arbeta. Han kunde få se allt det som fanns runt omkring honom. Både det som var vackert och det som inte var så vackert. Helt plötsligt så kunde han se att det finns mycket mer till livet än det som han hade levt i innan. Och han blev fri från någonting som hade hållit honom bunden och fångad. Och så blev han ju ivrig. Han liksom slår ju fariseerna på fingrarna och så berättar han för dem att det som ni håller på att säga här nu, det kan inte stämma, för ingen syndare kan ju öppna ögonen på den som är blind. Han säger liksom, tro vad ni vill, men sådana under görs inte av någon som är en syndare. Utan Gud lyssnar på den som tillber honom. Och han berättar för dem om den här mannen som han inte vet så mycket om. Men han har förstått att det är något viktigt och att människor liksom måste få höra. Och han går ut, blir utsänd om man vill, efter att han har gått och tvättat sig i den här dammen. För att berätta det han har varit med om. Och det står ju inte att människor kommer till tro, men kanske var det någon som blev nyfiken ändå. Men tron verkar föda en iver att få berätta för andra människor om det man tror på och det man har varit med om. Och tro, det är också någonting som ger liv. Och det ser vi i flera av berättelserna i Nya testamentet. Vi ser det bland annat hos kvinnan med blödningar som trodde att det sista och den enda utvägen för henne var att få röra vid Jesu manteltofs. Och hon gör det och hon blir frisk och hon blir fri. Hon får hela sitt liv tillbaka, hon får hela sin sociala status upprättad. För att hon vågade röra vid Jesu mantelstatus. Eller manteltofs. Vi ser oss kvinnan vid Sykars brunn. Hon som i mötet med Jesus får berättat allt om sig själv. Hon som verkar vara utstött ur samhället och går och hämtar vatten mitt på dagen. Mitt i den heta gassande solen för att hon liksom inte vill vara med de andra. Och i mötet så släpper hon liksom all sin skam och all sin skuld för det som hon har gjort. Och hon springer tillbaka in i stan och berättar för alla vad hon har varit med om. Och att hon tror att hon har mött den mannen som kan vara Messias. Hon är inte längre rädd för vad människor tycker och tänker om henne. Hon är inte rädd för att bli dömd för det hon berättar. Hon vet bara att hon måste få berätta det som hon har varit med om. Tron ger liv och tron ger mod. Och det här med nytt liv, det tycker jag vi möter gång på gång i breven som Paulus skriver. Han skriver att den som är i Kristus är en ny människa, en ny skapelse. Alltså att det gamla är förbi. Något nytt har liksom trätt in i livet. Och genom tron, säger han, tron på Jesus Kristus. Och det står också i Bibeln att åt den som tror ges rätten att bli Guds barn. Och det handlar inte om våra egna prestationer eller det som vi gör själva. Utan genom tro. Och jag tänker att det är det som är trons kraft. Tron har kraften att förvandla saker i våra liv, att komma in i våra liv och göra någonting. Att vi förvandlas, det är inte vår egen förtjänst, det är inte vår egen prestation som gör det, utan det är att vi säger vårt ja till Jesus och låter hans verk ske i oss. Och i Galaterbrevet så står det att vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärning utan genom tro på Jesus Kristus. Det är ett återkommande tema genom hela Bibeln. Framförallt genom Nya testamentet, att tron, det är någonting som sker genom Jesus. Och kraften kommer från Jesus. Det är det som är trons kraft och det är en förvandlande kraft. Och tro förvandlar och förändrar. Det är inte en svag förhoppning utan det är en stark övertygelse. Tro är ju en kraft i det att den också kan sätta oss fri från sånt som håller oss bundna. Tro är ju en inbjudan från Jesus till nytt liv i honom. Och kraften i den kommer inte från oss, utan från honom. Och Jesus, han tränger sig inte på. Han tränger inte sig på den här mannen, han tränger sig inte på någon av oss. Utan han frågar oss om vi vill ha del av det. Och där får vi säga ja och ta emot. Och när du tar emot den kraft som är tron genom Jesus Kristus, så kan han få förvandla ditt liv. Och jag tänker att det är det vi möter i den här texten. Vi ber tillsammans. Jesus, tack för att det är din kraft som verkar i oss. Att det är genom tron som din kraft får ta plats i våra liv. Jag tackar dig för att det inte hänger på oss eller det vi gör eller det vi kan, utan att det är helt och fullt du. Och Jesus, jag bara ber för var och en här inne. Du vet vad vi kommer hit med idag. Du vet om vi känner om tron är en kraft i våra liv eller om vi känner att tron är... Jag vet inte vad jag tror på, att tron har blivit en osäkerhet. Och Jesus, jag bara ber att du ska få förvandla det i våra liv. Att vi ska få förstå att vi inte behöver förstå allting, men vi kan ändå få ta del av din kraft. Tack för det som du gjorde för den här mannen, att du kunde öppna hans ögon. Jag ber att du ska öppna våra ögon till att få se dig, till att få se livet, till att få se friheten som finns i dig, Jesus. Kom och möt oss som vi är idag och också i veckan som ligger framför. Vi ber om dig i ditt namn, Jesus. Amen.